Ja, kjell och passa sända någon. Ja, välkomna ska just du där var tillbaka till en helt ny video. Här så ska vi äntligen gå in på Twitch eller YouTube och donera lite pengar till streamers.
Nu var det fan 4 minuter sedan jag fick en sub.
De livesänder sina liv på Twitch och YouTube och lever på att få följare, sponsorer och donationer. Men jobbet som professionell streamer kommer med ett högt pris.
Det svåraste är att hantera allt hat som man får, obefogat hat från folk som inte ens känner den.
Du är tjock, du är ful, bla bla bla. Och sen får man höra det 20 gånger per dag och till slut så rinner bägaren över och man bara...
På en kvart får du veta varför så många i streamingvärlden mår dåligt, trots att de får jobba med det de älskar. Det är tisdag den 17 maj. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Björn Barr, redaktör på Kulturen, och Henning Eklund, techreporter här på Svenska Dagbladet. Vi ska ju prata om streamers idag. Och det är alltså personer som jobbar med att sända innehåll på nätet, till exempel när man spelar dataspel. Are you chasing me right now? Har någon av er streamat någon gång?
Ja, lite grann hemifrån, men ganska mycket från olika evenemang och på Dreamhack och på stora streams och sådär. Det är ju väldigt roligt.
Mm. Så det här är en värld du verkligen har varit i?
Ja, varit i mycket själv och sen nu då som tittare, eller vad man ska säga.
Ja. Men alltså, det här är ju väldigt populärt. Hur stort är det egentligen?
Det beror lite på hur man räknar och definierar streaming. Om man tittar på, som i fallet med Twitch, som det här reportaget också handlar om, så där pratar man väl om att det är ungefär 140 miljoner aktiva användare varje månad. Och det är någonstans runt 9 miljoner lite drygt aktiva liksom streamers som då sänder varje månad. Så det är ju ett jättestort fenomen.
Och det som är så lyxigt i Sverige är att vi har den här jättebra undersökningen Svenskarna och internet som jag slaviskt följer. Och där framgår det att vi har ungefär 10% av svenskarna som hade använt Twitch senaste året. Och det framgår också att det är störst bland typ högstadie, gymnasieåldern, men även 90-talister är ganska mycket inne på det. Och att det är ganska mansdominerat, att det är liksom betydligt fler män än kvinnor som kolla på dataspelsstreaming.
Det är ni killar som är där.
Ja, ja men exakt. Jag tror att det var det Pinterest som var åt andra hållet.
Där är vi
tjejer. Det är som mest kvinnor dominerat.
Men du, ska vi bara, Twitch, vad är det för någonting?
Alltså det är ju en plattform som har funnits i 10 år lite drygt, som är Amazon ägd idag. Och där användare kan starta ett konto och egentligen börja lägga upp innehåll. Där de streamar sig själva beroende på antingen de spelar spel. Det kan vara folk som lagar mat, det kan vara folk som bara sitter och pratar med sina fans. Så det är ju liksom, primärt är det ju en spelplattform, men det har verkligen vidgats under de senaste åren till att innehålla fler moment.
Mm, nu har vi ju till exempel Bernie Sanders och Donald Trump har haft liksom sina streams på Twitch också för att fånga publiken där, så det verkligen breddats. Och sen så har vi den här utskällda kategorin bad och pool och sådär. Liksom det sitter tjejer i bikini och streamare de pratar med sina tittare också. Så det finns verkligen allt möjligt från att ha varit liksom rent dataspelsfokuserat innan.
Mm.
Just because you don't like it doesn't mean Twitch doesn't like it. If they allow it, they allow it.
Du Björn, du har ju träffat några stora svenska streamers och skrivit ett reportage om dem. Hur kommer det sig att du ville skriva om det här?
Alltså det började egentligen med när jag var pappaledig under pandemin, så blev det så att jag började titta rätt mycket på både Twitch och YouTube, och då fastnade jag för ett par engelskspråkiga streamers, och då slog det mig att de här personerna sände ju live trots att de är väldigt sjuka i vissa perioder. Det var någon som hade, jag vet inte om det var influensa eller covid, och ändå stod han där och liksom, eller satt och spelade och sände vidare. Och då började jag tänka, ja men hur är det egentligen att arbeta som streamer? Det här verkar ju ganska slitigt. Det sammanföll med Citrus, att han mådde väldigt dåligt psykiskt en period, och det såg jag live när det hände och tog kontakt efter det.
Mm. En stor svensk streamer som du har träffat.
Ja.
Men jag tänker bara så här, jag tror att många tänker sig att det måste vara ett drömjobb för någon som älskar att spela, att bara göra det hela dagarna. Men är det det?
På ett sätt är det väl det. Du har ju en möjlighet att liksom ägna dig åt din hobby och få en inkomst för det, och det är väl fantastiskt. Men det är också, som jag tycker att jag har märkt i de samtal som jag har haft med streamers, en ganska tuff värld. Det är en ganska ensam tillvaro på många sätt, även om du har direktkontakt med dina fans, och det är liksom en värld som är väldigt, vad ska man säga, prestationsinriktad och ganska stressig i det att du alltid måste försvara din position. Du måste liksom alltid fokusera på tillväxt. Jag vet inte vad du säger, Henning, men det är den bilden jag har fått.
Ja, men absolut. Jag delar den helt, att det är väldigt mycket press på de här. En kul liknelse var från en streamer som heter Reynad, som jag följde ganska mycket förut, som berättade om att han gillar kaviar väldigt mycket. Och sen så fick han, så här, när han fyllde år, fick han ett kilo så här, fin kaviar från sin mamma. Och sen så insåg han att jag måste äta typ jättemycket kaviar varje dag för att liksom hinna äta upp den här innan den tar slut.
I really like caviar. I didn't exactly know how much a kilo was because this is fucking America. What the fuck is a kilo? Turns out that's a shitload of caviar. It's like way more than I can eat in a reasonable amount of time before it goes bad. Thanks mom, it's really thoughtful of you, you know?
Och att det är så det är att vara streamer. Att, alltså, jag gillar kaviar, men att tvingas äta jättemycket kaviar varje dag, det är inte så roligt. Och det är samma som med hans dataspel då. Mm. Tyckte han.
Otrolig liknelse. Ja, men de du har träffat då, Björn, det var ju Cytros som du redan har sagt, och sen Cartmans och Sveblis, också stora svenska streamers. Alltså, vad har de gemensamt?
De lever ju alla tre ganska olika liv, och det tycker jag ändå är viktigt att påpeka här, och liksom, man har ju sin egen historia förstås, men det som är gemensamt tycker jag, det är att alla tre vittnar just om hur mycket de behöver arbeta. De har ju alla varit länge på Twitch. Sveblis pratar ju om att hon har streamat oavbrutet i 2-3 års tid innan då ett sjukdomsfall gjorde att hon var tvungen att ta en paus.
Mm. Och de måste göra det? Eller varför slutar de inte bara? Varför går de inte bara och lägger sig? Eller, ja.
Ja, men det är ju väldigt liksom styrt av algoritmen på Twitch att du vill synas där och där du vill komma högt upp i rankingen i listorna där. Och då är det de som streamar väldigt mycket, som är liksom hängivna, lojala, dedikerade, streamar långa dagar, får många tittare. Så det är där mycket pressen kommer. Har du en period med få tittare till exempel, eller om du testar att spela ett annat spel och sen så är det dina tittare verkligen inte gillar det, så får du som sämre siffror då, så kommer du dyka i de här rankingarna.
Mm.
Det är en ganska hård värld. Cartmans berättar ju hur han tog semester för första gången. Han vittnar om att han har, ja, vad är det, 5 veckor kanske totalt på 6-7 år som han har varit ledig. Och under en period så var han i Tyskland. Då tog han ledigt 2 veckor. Eller ledigt. Han streamade lite ändå, men inte så mycket som han brukar göra. Och när han kom hem från den här resan, då hade han förlorat hälften av sina prenumeranter på Twitch. Så det är verkligen, det är svårt att pausa när man väl har satt igång.
Det här med att aldrig riktigt kunna vara ledig och ha semester och alltid på något sätt behöva tänka på jobb, eftersom det alltid finns någonting man kan göra i och med att man är aktiv överallt med sig själv och sitt alias. På Instagram, på Facebook, på YouTube, Twitch, bla bla bla, överallt, en podcast och så vidare. Mm.
Det finns ju också pengar att tjäna i den här streamingvärlden, den är ju väldigt stor. Henning, hur tjänar man pengar?
Ja, men det är ju de här allra största, de är ju verkligen influencers i liksom ordets rätta bemärkelse. Det är ju framförallt många som får olika sponsringskontrakt så från både rena dataspelstillverkare, men också liksom de som gör gaming, tangentbord och möss eller typ energidryck och annat som är relaterat till det. Sen har de ju också den här direktkontakten med sina tittare där de kan prenumerera, och då så får de ju bli med i en exklusiv klubb vill man ju ha, då får man liksom en särskild, liksom det syns i chatten att man är prenumerant, och så får man vara med i, kanske få vara med och spela med den här sin idol någon gång och sådär. Och sen så är det ju väldigt många som donerar pengar också rakt upp och ner. Det finns en sån kultur av att ja, men här är någon jag gillar, då kan jag ge liksom 100 eller 500 kronor till den och bara säga hej, jag gillar det du gör liksom.
Det här är hur man tjänar pengar, det tycker jag också är intressant, för att det här är ju inte, det finns ju större namn än de här tre som jag har träffat i Sverige. Och det slogs jag av att det är verkligen inga stora inkomster de tre har haft. Det varierar förstås månad för månad beroende på hur populär man råkar vara för stunden eller om man har något speciellt samarbete och sådär. Men det är ju inga höginkomsttagare de tre. De tjänar ganska, det är ganska modest timpeng om man ser till hur mycket tid man lägger ner.
Mm. Många vittnar ju också om att man kan få rätt mycket hat. Och vi var ju inne på det här med tjejer och killar i den här världen. Och som jag förstår är det ganska jobbigt för tjejer just när det gäller hat och hur man blir bemött. Svebli, som du träffade, Björn, vad sa hon om det? Hur är det för henne att vara en tjej i den här världen?
Ja, hon beskriver ju som att streamers generellt får ganska mycket hat, men att det är mycket, mycket värre för kvinnor. Hon målar upp en vardag där hon får liksom dickpics skicka till sig varje dag. Hon får våldtäktshot. Hon har blivit approcherad på stan, i butiken. Folk kommer hem till henne.
De ska liksom ta sig in i min lägenhet i princip. Så jag har fått ringa polisen ett antal gånger på grund av de här galna stalkerserna liksom. Och även på internet så har det varit folk som har stalkat mig många gånger i som flera år. Jag skulle säga väldigt mycket av hatet är på grund av att jag är kvinna.
Sveblus hade ju en sån här ögonblicksbild som stannade kvar hos mig, och det är att hon berättat att inför varje stream så tejpar hon på sig alla sina kläder. För att om hon skulle böja sig ner och plocka upp sin hund som hon har, eller liksom sträcka sig någonting och en liksom glipa hud skulle synas, då blir det en viral grej direkt. Så att allt, liksom, allt sitter fasttejpat på henne.
Mm.
Och det är också på något sätt en bild av den värld hon lever i, och liksom under vilken press och vilka krav.
Alltså det är ju prestationsångest 24-7 typ nästan. Alltså man måste liksom leverera content, man kollar statistik, och sen när det väl går lite sämre, då mår man automatiskt sämre själv typ. För man tänker, varför kolla mindre folk på mig? Det tar på psyket som fan.
Saitros, eller Linus som han heter, har redan mått dåligt en tid när han i början av året hamnar mitt i en hatstorm. En annan youtuber hänger ut honom efter att han bland annat skickat en oönskad nakenbild till en tjej. Livet online har gjort Linus härdad, men den här gången blir hatet för mycket.
Varför ska man leva för mitt liv förstört? Jag kommer aldrig kunna göra YouTube igen. Jag kommer aldrig kunna streama. Alla hatar mig typ. Det var den tanken jag hade liksom. Och så lade jag ut på min story. Så RIP. Och sen så lade jag upp en till story. Det var en snara liksom.
Linus familj ser inlägget och ringer polisen.
Jag hörde liksom bilen komma så här. Sen hörde jag liksom dörrarna dunk stänga. De kom upp, knacka, dunka på dörren, jag öppnade och så frågade de, hur mår du? Jag bara, jag mår skitdåligt typ. Eller hur är det? Jag, nej, det är inget bra. Och så bedömde de att du får åka med oss in till Gävle, till psykiatrin, psyket då. Det är inte synd om mig alls, det är inte synd om mig för 5 öre. Och när jag var inne på psyket där, och då satt och reflekterade liksom vad jag hade gjort, och nu har ett helt annat tankesätt i livet. Psykisk ohälsa, det är väldigt allvarliga saker, framförallt för män, för vi pratar inte om det så ofta, så gör inte det jag gjorde, utan försök ta hjälp innan det händer liksom.
Självmordstankar, prestationsångest, depression och utmattning. I streamingvärlden pratas det allt mer om psykisk ohälsa.
Like, what is it about streaming that is causing this mental health problem?
A lot of them are fucking miserable and you know, stream to stream to get their views and to get their little attention that they crave. It's a very scary thing. You're not alone, man.
Who would have thought that sitting in your living room and talking into a camera for 8 hours a day would have lasting negative consequences on your mental health?
I januari 2020 spelar 30-åriga Byron Bernstein, eller Wreckful som han kallar sig, in en video där han pratar om sina problem med psykisk ohälsa. Han är glad i videon och berättar att han för första gången på 16 år inte är deprimerad.
I'm happy. I've never felt this way in my life. So I'm not saying it's gonna last forever. But right now I am. So happy. I want to keep it going. Just keep try to keep going, you know.
Ett halvår senare tar han sitt liv.
The beloved gamer and esports player had close to 1 million subscribers on the platform.
Wreckful var en av pionjärerna på Twitch och blev känd för sin talang i World of Warcraft.
For a lot of us, when we think of the godfathers or the real OGs of Twitch, it's Wreckful. It's Wreckful. He pioneered the way we stream, the way we think about streaming and how we do streaming. He pioneered in us making this a job.
Och efter hans död hölls flera minnesstunder inne i spelet för att hedra honom.
It's not all bad. People are capable of great good things and great and terrible things. This is the WoW community and I'm proud to be part of it.
Men de här uppmärksammade fallen som har varit, och att man nu börjar prata om psykisk ohälsa bland streamers, har det förändrat branschen på något sätt, skulle ni säga?
Tyvärr inte speciellt mycket. Det har väl blivit en lite öppnare diskussion där folk har, flera streamers som har berättat mer öppet om hur de känner och tänker och så vidare. Men i stort, nej, inga större förändringar i min bild.
Nej, jag håller med, och det är väl, det är ju verkligen på individbasis man kan se de här små förändringarna. Så de tre som jag har träffat vittnar ju alla om hur de stöper om sitt jobb lite grann och försöker få en bättre balans i vardag kontra streaming. Och jag vet att Sveblis, hon berättade det nu alldeles häromdagen, bara att hon är på väg att starta någon form av mentorsprogram för andra streamers. Just för att hon upplever att hon saknar ett fackförbund för streamers. Det finns liksom ingenstans att vända sig, man står helt ensam.
Det är intressant det att säga om ett fackförbund, för det är ju som att man skulle liksom stå mot en arbetsgivare, och i det här fallet så är ju arbetsgivaren knappt ett liksom företag, det är liksom ett företag i USA som de knappt har kontakt med, eller liksom de kan inte förhandla om arbetstid eller lön eller någonting. Det kan liksom hända att man får bara direktiv upp från, nu är det så här som gäller, och sen har man liksom ingenting att säga till om. Man är verkligen, jag ska inte säga slav under algoritmerna, men någonting åt det hållet, liksom att det kommer direktiv upp från att skruva lite på någonting, och sen så måste du förändra allting du gör, och du har ingenting att säga till om. Det är samma i och för sig för på andra sociala medier, som YouTube också fungerar på ett liknande sätt, men man har verkligen inte mycket att säga till om i det perspektivet.
Nej.
Det låter ju väldigt mörkt här, men ingen vill sluta streama, eller?
Nej, inte de jag pratar med. Och det är ju också en viktig sak att ha med sig, tycker jag, att för många människor är det här en drömtillvaro. Alla återkommer till friheten. De tycker att det är en oerhörd frihet att få leva det här livet.
Många vill ju bli streamers. Alltså om man tittar på vilka svenska ungdomar har som förebilder, så är liksom, jag tror det var något år sedan, men att bland killarna så var det typ Elon Musk var kanske först, och sen kom PewDiePie. Och sen bland tjejerna var det väl kanske inte streamers då, men andra typer av influencers.
Mm. Men säger det här någonting om vårt samhälle idag, tycker ni? Det är en väldigt stor fråga, men jag tror på att ni kommer kunna svara på den, så jag ställer den.
Vi lever ju en tid där liksom vi har nästan så här bizarr personkult runt influencers. Vi har en längtan efter äkthet och närhet till liksom de personer som vi målar upp som någon form av förgrundsgestalter i samhället. Och där är ju liksom streamingvärlden på något sätt ett kondensat av de två fenomenen. Du kommer jättenära och får en personlig relation till personer som de facto har stjärnstatus, som blir någon form av liksom superinfluencers. Så att ja, jag tycker absolut att det säger ganska mycket om vår tillvaro och samtid.
Mm. Tack Björn och Henning för att ni var med i dagens story.
Tack så mycket.
Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth. Redaktör var Erika Hallhagen. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss, så mejla till dagensstory@svd.se. Ljudklippen i programmet kom från YouTube- och Twitch-kanalerna Cytros, Cartmans, Ninja, Amarant, Rained, Devin Nash, Wreckful och Twitch Addict.